Oh, so wonderful. I love, 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 love sharing the word. I always say this.
Jag älskar att dela Guds ord.
Just the word is just so good. It is so alive and it's so active.
Ordet är bra, det är levande och aktivt.
And how much better is it if it becomes alive and active in us?
Ännu bättre om det får bli levande och aktivt i oss.
I'm just going to jump straight to the scripture.
Vill gå direkt till ordet.
So John chapter 10, verse 10.
Johannes 10 och 10.
Says the thief comes only in order to steal, kill and destroy. But I came that they may have life, have it in abundance.
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv, ja liv i överflöd.
In the Amplified it says they can have it in full until it overflows.
En annan översättning säger att de ska ha det till fullo tills det flödar över.
So this is Jesus saying that this is why I came.
Jesus säger att det var därför jag kom.
And I'm going to read another scripture.
Ett annat ord.
And this is in Ephesians chapter 3, 19 to 21.
Efesierbrevet 3, 19 till 21.
It is in the Message version, so it sounds a little different, but we're going to have it as well in Swedish. But it says to live full lives, full in the fullness of God. God can do anything, you know, far more than we could ever imagine or guess or request in our wildest dreams. He does not do it by pushing us around, but he does it by working within us, his spirit gently within us.
Och lära känna Kristi kärlek som går långt över vad någon kan förstå, så ska ni bli helt fyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt ni ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släkter i evigheters evighet.
So think about this. Christ came that we might have life.
Jesus kom för att vi ska ha liv.
And have it in abundance.
Och få det överflöd.
First of all, we get life because we are reconciled back to the Father.
Vi får liv för att vi är försonade med Fadern.
But it goes even beyond that.
Men det går längre än så.
Because if that was enough,
om det skulle varit tillräckligt,
then it would just be, well, you know, Jesus did his part and you know what? We're done, full stop.
Jesus har gjort det här och det var bra så.
But God wanted to reveal himself and his beauty through us.
Men Gud vill uppenbara sig och sin härlighet genom oss.
So he says, live full lives.
Så han säger, lev fulla liv.
So what does that mean for us to live full lives?
Vad betyder det att vi får leva fulla liv?
Can you imagine if your parents worked really, really hard for you to have a great life?
Föreställ dig dina föräldrar jobbar jättehårt för att du ska ha ett bra liv.
Worked hard for you to be able to study and wear good clothes.
Jobbar för att du ska kunna studera och ha bra kläder.
And I mean, literally sacrificed their time and sacrificed everything they had.
De offrar sin tid och allt de har.
And you never take opportunity to experience and enjoy those things.
Och så tar du aldrig och njuter av allt det där.
How sad and how disappointing it would be for your parents.
Hur tråkigt skulle det vara för dina föräldrar.
That you don't get to enjoy and live the life that they have sacrificed and worked so hard for you to have.
Att du inte njuter av det livet som de har offrat så mycket för att du ska ha.
How tragic is it if we don't get to live the life that Jesus came for us to live.
Hur tragiskt är det om inte vi lever det liv som Jesus kom för att ge.
Life to the full,
liv till fullo,
until it overflows,
tills det flödar över.
What does that actually look like for you personally?
Hur ser det ut för dig personligen?
I believe that, you know, like God gave us the gift for us to have life.
Jag tror att Gud gav oss gåvan av livet.
But the gift that we give to him is that we live the life.
Men den gåva vi ger honom är att vi lever det här livet.
One of the scriptures I declare a lot over my personal life. I try to speak this, maybe I try to do it every night, but I don't.
Ett bibelställe som jag talar ut över mitt eget liv, försöker göra det till mig varje kväll.
But I do it often enough.
Men jag gör det åtminstone tillräckligt ofta.
It's Isaiah chapter 58:10-12.
Jesaja 58 och verserna 10-12.
I love it.
Jag älskar det här.
It says, then your light will rise in the darkness, and your night will become like the noonday. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land, and he will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, a spring whose water never fails. Your people will rebuild the ancient ruins, and they will raise up the age-old foundations. You will be called the repairer of the breach and restorer of streets to dwell in.
Då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli lik middagens ljus. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna. Du ska återställa grundvalar från forntida släkten.
So this is actually one out of maybe 50 scriptures that I try to read every night.
Det är ett av kanske 50 bibelställen som jag försöker läsa varje kväll.
I have a book.
Jag har en bok.
And it's like my promise book.
Mitt löftesbok.
And prophecy book. I bought it with expectation.
Jag köpte det med förväntan.
And I said, God, I want you to speak over me.
Så Gud, jag vill att du talar över mig.
And I want you to speak over my family.
Och du talar över min familj.
And I will declare these things every single night.
Och jag ska proklamera det här varje kväll.
I don't do it every night.
Jag gör inte varje kväll.
But I do it almost every night.
Men nästan.
Because I want this to be so alive in me.
För det vill att det ska vara så levande i mig.
So that I can come into agreement with God.
Så att jag kan komma överens med Gud.
About the things that he sees over my life.
Över det som han ser i mitt liv.
The reason I picked this particular scripture when it talks about having light in dark places.
Jag valde det här ordet för att det talar om ljus i mörker.
You know, people are always talking about, oh, these are dark times.
Folk säger ofta att men det här är mörka tider.
Not for me.
Inte för mig.
Because the Bible says that I have light in the darkness.
För Bibeln säger att jag har ljus i mörkret.
Exodus chapter 10 verse 22 to 23.
Andra Mosebok 10, 22-23.
This is the time when the Egyptians, sorry, when the Israelites were still in Egypt.
Då Israels folk ännu var i Egypten.
And it says that no one could see anyone else move for 3 days. So this is one of the plagues during that time. It says no one could see anyone else move for 3 days. Yet all the Israelites had light in the places where they lived.
Ett tjockt mörker kom över hela Egyptens land i 3 dagar. Och ingen såg den andra och ingen steg upp. Men där Israels barn bodde var det ljust överallt.
This is the declaration that I have constantly in my life.
Det här talar jag ut hela tiden över mitt liv.
The scripture also talks about having provision in empty places.
Det talar också om att vi ska ha provision i tomma platser.
So I refuse to ever confess that there is no provision.
Så jag vägrar erkänna att det inte finns provision.
Because God is my provision.
För Gud är den som förser.
And as long as God is in the midst,
så länge Gud är med,
I have provision.
Så har jag provision.
And my provision is not determined what is around me.
Den bestäms inte av vad som är runt mig.
In fact, most of the time when God spoke,
oftast då Gud talade,
he often declared what would become out of what was not.
Så talar han det som ska komma ur det som inte var.
Actually, that's how God works.
Det är så Gud fungerar.
In fact, the emptier the place, the more provision that I expect.
Det tommare det är, desto mer provision har jag sett.
Because that's the kind of environment, apparently, that God likes to work in.
För Gud gillar att verka i såna områden.
It also talks about having firm muscles and strong bones.
Talar också om att ha starka ben och muskler.
It's talking about stamina.
Stamina, uthållighet.
It's saying that I have capacity and I have stamina in God.
Så att jag har kapacitet och uthållighet i Gud.
That I am not easily moved or shaken.
Jag blir inte lätt skakad.
That is a declaration that I declare over my life.
Det talar jag också ut över mitt liv.
And then it talks about restoration.
Sen talar det om restauration,
återupprättelse. Come on, guys, the word is so good.
Ordet är så bra.
Guys, this is just one verse.
Det är bara en vers.
Can you imagine?
Kan ni föreställa er?
You know, I have often thought that if I just lived like just one book of the Bible.
När jag skulle leva i bara en bok i Bibeln.
How incredible would my life be?
Hur otroligt skulle mitt liv vara?
Can you imagine if we lived Proverbs?
Tänk om vi levde i Ordspråksboken.
Not just read it.
Inte bara
läste det. I'm talking about living it.
Utan leva ut det.
Can you imagine what our lives would be like?
Kan du föreställa dig hur livet skulle se ut?
I mean, this is just literally one verse. If I can live out this verse alone.
Om jag kan leva ut den här versen.
I mean, I'm flourishing.
Då skulle jag blomstra.
And then it talks about restoration and it talks about being the repairer of the breach.
Det talar om vi får bygga ut också.
So not only that there would be restoration in my life,
but
that I would bring restoration into other people's lives.
Therefore, bygga upp andras liv.
I mean, come on.
Kom igen.
You know, one of the reasons I'm particularly passionate, especially about restoration and bringing restoration in other people's lives.
En orsak till varför jag är speciellt uppbyggd över det här
is because I have experienced the blessing of the Lord because of the relationships that my grandparents and their parents had.
För jag blev välsignad av de relationer som mina mor- och farföräldrar hade och deras föräldrar hade.
I didn't know my great grandfather very well.
Jag kände inte igen min gammal farfar eller morfar.
He actually died when I was very young.
Han dog då jag var väldigt liten.
But I know him so well because of the legacy that he left.
Men jag känner honom genom det arv som han lämnade.
I'm told that my grandfather every single year would host a party for God, for the entire community.
Jag har fått höra att han ordnar varje år en fest i hela samhället för Gud.
He would go to some random place to pray and he would write prophetic words that he would receive from the Lord.
Han gick ut någonstans och bad och så skrev han de profetiska ord som han fick av Gud.
Before my grandfather died,
och innan han dog,
he brought all the family together.
Så samlade han hela familjen.
And he prophesied over each and every one of them about what was to come.
Och så profeterade han över var och en vad som ska komma.
Very specific prophecies.
Väldigt specifika profetior.
My mother at the time was maybe 17, 18.
Min mamma var kanske 17, 18 då.
And he prophesied over her life that she would, that God would bring prosperity through her life.
Och han profeterade då att det ska komma rikedom ur hennes liv.
And that after he has done that, she should remember to take care of the rest of the family.
Och efter att det har hänt så ska hon komma ihåg att ta hand om resten av familjen.
He also spoke that my mother would end up taking care of her mother. So my grandmother.
Och talade hon ut att min mamma skulle ta hand om sin mamma.
Which didn't make any sense at the time because my grandmother was a super independent woman.
Jo, Inge, liksom, vi fattar inte alls varför, för att hon mormor på den tiden var jättesjälvständig.
No one could ever imagine talking my grandmother into be taken care of by somebody else.
Ingen skulle kunna förstå eller skulle ens kunna övertala mormor att hon ska behöva bli omhändertagen.
Years and years later.
Men många år senare.
God really did bring prosperity through my mother's life.
Så kom det rikedom framgång genom min mammas liv.
Almost all of my first cousins from my mother's side.
Nästan alla mina kusiner från mammas sida
had their education paid for by my mother.
Har fått sin utbildning betald av min mamma.
Later in life,
senare i livet,
my grandmother moved in with my mom.
Flytta mormor in hos mamma.
It was a lot of work, y'all.
Det var stort.
Still very independent.
Fortfarande väldigt självständig.
But she ended up having arthritis, so she needed a little bit more support.
Hon fick artros, så hon behövde lite extra stöd.
So she ended up spending the last 14 years of her life with my mother.
Så de bodde ihop sista 14 åren.
Things that we could have never imagined.
Saker vi inte skulle kunna föreställa oss.
But he left such a beautiful inheritance for the family.
Men morfar lämnade det fina arvet till familjen.
Such a godly inheritance.
Ett gudomligt arv.
If you walked past my grandmother's room.
Om du gick förbi mormors rum,
every single night you would hear her pray.
Så hörde du varje kväll hur hon bad.
Calling our names out one at a time.
Tala ut våra namn en efter en.
There are things that I don't have to struggle for.
Det finns saker jag inte behöver kämpa med.
Because they were the repairer of the breach for me.
För de har byggt upp de här murarna, sprickorna för min skull.
And I believe.
Och jag tror.
There are things that my grandchildren will not have to struggle for.
Det är saker som mina barnbarn inte ska behöva kämpa med.
Because I will be the repairer of the breach for them.
För jag ska bygga sprickorna istället för dem.
We are called to live full lives.
Vi är kallade att leva fulla liv.
Until it completely overflows.
Tills det flödar över.
So that you're not the only person who is benefiting from your salvation.
Så det är inte bara du som har nytta av din frälsning.
I pray and I declare.
Jag ber och jag proklamerar.
That any person who shares a bloodline with me.
Att alla som delar samma blod som jag ska bli välsignad.
The things that I pray over myself.
Att jag ber över mig själv.
That they would become partakers of that.
Att de får ta del av det.
I pray that every single person who chooses to be my friend.
Jag ber att alla som väljer att vara min vän.
And pours into my life.
Och ger till mitt liv.
That whatever God puts in my life.
Att vad Gud sätter i mitt liv.
That he would put it over them double portion.
Att han ger det dubbelt upp på dem.
I can't be the only beneficiary of the goodness of God.
Det kan inte vara bara jag som har nytta av Guds godhet.
There is no one in the story of the Bible who was the only beneficiary of the story of God.
Ingen i Guds berättelser var den enda som tog del av Guds välsignelse.
Abraham was part of our story.
Abraham är del av vår historia.
Jacob. Can you imagine that they say the God of Jacob, the God of Abraham?
Fortfarande talar om Jakobs Gud, Abrahams Gud.
Can you imagine that long after you're gone they can say the God of Romain?
Efter dig så kanske man kan säga Romains Gud.
That's what I believe for.
Det tror jag på.
Because that's the kind of full life that I should live in Christ.
För jag borde leva ett sånt liv i Kristus.
Love the Bible.
Älskar Bibeln.
I do want to challenge you, by the way.
Jag vill också utmana dig.
To understand what is the page that's going to be written about you?
Vad är det för sida som ska skrivas om dig?
How is God, you know, something that I work a lot with women, so I'm very passionate about beauty.
Jag jobbar mycket med kvinnor och väldigt passionerad över skönhet.
Because I feel that women typically struggle with the whole issue of identity and image.
För många gånger kämpar kvinnor just med det här med sin identitet.
But one revelation that I got,
men jag fick en uppenbarelse,
is that God has shown us his beauty,
att Gud har visat sin skönhet,
in every way that he could imagine it by making us so unique.
Medom att göra oss alla unika.
And for all of us there is something that only we can expose as far as the glory of God is concerned.
Hos var och en av oss finns det något som bara vi kan visa.
That is the page that we get to have written about us.
Det är den sida som blir skriven om oss.
So go home.
Så gå hem.
Buy a book.
Köp en bok.
Sitta med Gud.
Sätt dig ner med Gud.
And ask him, God, what is it that you want to be my story?
Och fråga Gud, vad är det du vill att ska vara min
historia?
And how
do you want me to participate in your story?
Och hur vill du att jag ska delta i din historia?
Okay, how do we live full lives in God?
Hur lever vi då det här fulla livet i Gud?
Let's go deeper.
Vi går lite djupare.
Number one.
För det första.
You need to have a firm revelation of God's love.
Du måste ha en uppenbarelse om Guds kärlek.
Going to read from Ephesians chapter 3:17-19.
Vi ska läsa från Efesierbrevet 3:17-19.
It says, I pray that you being rooted and established in love may have power together in the Lord with the Lord's holy people to grasp how wide, how long, how high, how deep is the love of God, and to know this love that surpasses knowledge, and that you may be filled to the measure of the fullness of God.
Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt ut över vad någon kan förstå. Då ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.
If you don't have a revelation of God's love,
om du inte har en uppenbarelse om Guds kärlek,
then you always think that God is trying to withhold something from you.
Så tror du alltid att Gud håller tillbaka någonting.
I don't know if you've ever felt like, oh my goodness, this Bible has so many rules and regulations.
Inte om du någonsin har tänkt att Bibeln innehåller en massa regler.
I just can't have any fun.
Jag kan inte ha något roligt.
But you know, God is not trying to keep us from living life.
Men Gud försöker inte hålla oss från att leva våra liv.
God is actually trying to keep us within the boundaries of life.
Utan han försöker hålla oss inom gränserna för livet.
Adam and Eve had everything.
Adam och Eva hade allt.
But the reason that they ended up losing out on everything they had,
men de förlorade allt de hade,
is because they thought that God was holding out on them.
För de trodde att Gud höll någonting från dem.
They thought they were missing something by living within the boundaries of God's freedom.
De trodde att de gick miste om något då de levde inom de här gränserna som Gud
and
hade satt.
And in the end, it ended up costing them one, their relationship with God.
Och till slut så kostade de relationen till Gud.
It cost them their relationship with each other.
Kostade relationen till varann.
And it cost them the relationship with the ground.
Och relationen till marken.
It says that the ground would be that you would, I can't remember the scripture, but something about how the ground would become hard, like you would not be able, like you would bear, like, the ground would be cursed. Thank you. Ja, I have a co-preacher here. I love it.
Så att marken blev förbannad för deras skull och de måste jobba hårt för sitt levebröd.
So everything they had in God, they missed out on because they just didn't have a revelation.
Så de förlorade allt de hade i Gud för att de hade inte uppenbarelse.
I mean that the God that loves them so much would never withhold good from them.
Att Gud inte skulle hålla tillbaka sitt goda.
And one of the reasons why we compromise our lives so much is because we don't have a revelation that he's trying to keep us within the boundaries of good.
Och en orsak till att vi kompromissar är ju att vi inte förstår att Gud vill hålla oss inom sina ramar och linjer.
One other scripture I love, which is in Ephesians, it's going to be the message version, so it says it a little bit differently, but it's Ephesians chapter 5, verse 26.
Ett annat ställe från Efesierbrevet 5:26.
And this is the scripture where it's talking about husbands, love your wives as Christ loved the church.
Det står om att ni män ska älska era fruar som Kristus har älskat församlingen.
In the message it says that Christ's love makes the church whole.
Det står i messageöversättningen att Guds kärlek gör samlingen hel.
It says that his words evoke her beauty.
Att hans ord väcker hennes skönhet.
Everything he does and says is to bring the very best out of her.
Allt han gör och säger att få fram skönheten ur henne.
That is what the love of God is trying to do. It is trying to bring the very best out of me.
Det försöker Guds kärlek göra, att få fram det bästa ur mig.
And when you have a revelation of that, then you won't be tempted to go outside of what God desires for your life.
Och du har en uppenbarelse om det, så försöker du inte gå utanför det som Gud har för ditt liv.
And you know, sometimes it's really as easy as just saying, God, reveal your love to me, because I don't have a revelation of it.
Och ibland är det så enkelt som att man säger att Gud, uppenbara din kärlek för mig.
Number two.
Det andra.
Be renewed in the spirit of your mind.
Bli förnyad i ditt sinne.
Ephesians chapter 1, 18 to 20.
Efeserbrevet 1, 18 till 20.
It says that I pray that the eyes of your heart be enlightened, in order that you may know the hope to which you have been called, the riches of his glorious inheritance in his holy people, and his incomparable great power for us who believe. That power is the same power that was exerted when he raised Christ from the dead and seated him at the right hand in the heavenly realms.
Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.
Okay, another scripture. Sorry guys, I love the Bible.
Som sagt så älskar jag Bibeln.
And to be honest, I can't preach better than the Bible.
Och jag kan ju inte predika bättre än vad ordet säger.
Ephesians chapter 4, 17 to 19.
Efeserbrevet 4, 17 till 19.
It says, so I tell you this and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of their ignorance.
I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och sina hjärtan hårda som sten.
So it's saying that they're separated from the life of God because they're ignorant of what has been made available.
Det står att de är separerade från Gud, för de vet inte vad som finns tillgängligt för dem.
There is no way that we can access or even believe things from God if we don't have a revelation of what it is he has for us.
Vi kan ju inte tro Gud om någonting om inte vi har fått uppenbarelse om vad det är han har.
And it's not just about words, but it's truly understanding the heart of God when it comes to certain areas of your life.
Det handlar inte bara om ord, utan vad är Guds hjärta för olika områden i ditt liv.
There is a specific area of my life that was not flourishing.
Det fanns ett område i mitt liv som inte riktigt blomstrade.
In fact, there were a few areas of my life that were not flourishing at some point in my life.
Eller egentligen flera områden som inte.
And I read a scripture where David was saying that he says that every morning he says, I send my prayer to the Lord and I wait expectantly.
Och det står om David att varje morgon så vaknar han, så att skicka upp sin bön till himlen och vänta på Gud.
In the message version he says that I lay out the pieces of my life.
I messageöversättningen säger att jag lägger ut delarna av mitt liv.
And he says, and I wait expectantly.
Och så väntar jag med förväntan.
You know what? When I see the Bible, I'm just like, I'm doing it practically. Let's do that.
Jag ser Bibeln, så tänker jag, okej, men då gör vi det här.
So I took the pieces of my life that I felt were not bearing fruit.
Så jag tog de områden i mitt liv som jag upplevde att inte bär frukt.
I wrote each of them down.
Jag skrev dem varje.
And I committed that every morning for an hour.
Och så bestämde jag att en timme varje morgon.
I would raise these areas of my life to God.
Så ska jag lyfta upp dem här inför Gud.
And I would wait expectantly.
Och så ska jag vänta med förväntan.
Because I wanted to hear what God had to say specifically about these areas of my life.
För jag ville höra vad Gud hade att säga om varje område.
There is one particular area which after God had spoken to me.
Det fanns ett område efter Gud hade talat.
I realized, oh my goodness, I've been making a lot of foolish decisions.
Så jag har gjort många dåliga beslut.
Honestly, it was as though something was removed from my eyes.
Jag som något skulle tas bort från mina ögon.
And I was like, Holy Spirit, why have you been letting me do this?
Heligande, varför du låter mig hålla på så här?
I wouldn't have so many problems.
Jag skulle inte ha så mycket problem.
And I realized that there is an area in me that had not yet been transformed.
Jag insåg att det fanns ett område i mig som inte hade blivit förvandlat.
And the purpose of the word is twofold.
Ordet har två olika uppgifter.
One is that we understand what has already been freely given to us.
Vi förstår det som redan är givet oss.
The second is that we are transformed into the likeness of his being.
Och att vi sen förvandlas till att likna honom.
If we read Romans chapter 12 verse 2.
Om vi läser Romarbrevet 12 och 2.
It says, don't copy the behavior and customs of this world, But let God transform you into a new person by changing what? The way that you think.
Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse.
And it says, then you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect.
Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt.
For some of us, we're not living full lives, but we don't even understand that we don't even know that we are so far removed from God's will for our lives.
Vi, många av oss lever inte fulla liv och vi inser inte ens hur långt borta vi är från det som Gud har.
We just know that this area is not working. I'm frustrated.
Ja, bara, det här funkar inte och det gör oss frustrerade.
But we don't know why we are frustrated.
Vi vet inte varför vi är frustrerade.
One, because we don't even know what is available.
För vi vet inte vad som är tillgängligt.
Two, because we have not been renewed well enough to be able to recognize it.
För vi har inte blivit förnyade för att kunna känna igen det.
So the Bible also says that be renewed. It talks about being renewed in the spirit of your mind.
Och det står också att vi ska bli förnyade i vårt sinne.
That's where the renewal takes place.
I anden, för det är ju där vi förnyas.
Amen. Amen. Number three.
För det tredje.
Understand God's will for your life.
Förstå Guds vilja för ditt liv.
How can we live full lives that are so full that they are overflowing?
Hur kan vi leva ett liv som är så fullt att det flödar över?
Philippians chapter 3 verse 12 says.
Filipperbrevet 3 och 12 säger så här.
It says not that I have already obtained it or that sorry excuse me not that I have already obtained this or that I've already arrived at my goal. He says but I press on to take hold of that which Christ took a hold of me.
Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus.
I love the scripture because it's saying that God was thinking something when he took a hold of me.
För Gud tänkte något då han tog tag i mig.
And he says now my job is that I am going to reach out to grab a hold of that thing.
Och nu är det min uppgift att ta tag i just det.
And that's what I put all my energy towards.
Och det sätter jag min energi till.
Galatians chapter 6, 4 to 5, this is in the message. It says, make a careful exploration of who you are and the work that you have been given. And then sink yourself into that. Don't be impressed with yourself. Don't compare yourself with others. Each of you must take responsibility of doing the creative best with your own lives.
Galaterbrevet 6, 4-5. Var och en ska pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra. Ty var och en ska bära sin egen börda.
God has the same spirit, but he delivers different gifts.
Gud är samma ande, men han ger olika gåvor.
Something that I struggled with a lot growing up in church.
Något som jag kämpade med då jag växte upp i församlingen.
I was trying to understand what it is that I should be doing or what I'm called to.
Jag ville försöka förstå, vad är det jag är kallad till? Vad är det jag ska göra?
And the only way I could contextualize what I could be called to.
Och jag kunde förstå det bara på ett sätt.
Was based on the people that were around me.
Då jag såg på dem som jag hade runt mig.
But actually, two people can have the exact same position but still be called to do it very differently.
Men två personer kan ha samma position men vara kallade att göra det väldigt olika.
David was a king.
David var kung.
Solomon was also a king.
Och Salomo var också kung.
But when David wanted to build a temple for God,
and då David ville bygga templet,
God said to David, "No, you can't build a temple for me because you're a man of war."
Sa Gud, nej, du kan inte göra det för du har krigat för
he
mycket.
He says Solomon is the one who's going to build the temple for me.
Salomo ska få bygga mitt tempel.
Was it wrong that David was a man of war?
Var det fel att David var en krigare?
No, David was doing exactly what God created him to be.
Nej, för han gjorde ju det han var kallad till.
That was his grace.
Det var hans nåd.
But that his role as a king wasn't to build.
Men hans roll som kung var inte att bygga.
His role as a king was to win victories for God.
Det var att vinna seger för Gud.
The role of Solomon was to build.
Salomos roll var att bygga.
He had so much wisdom that people would travel from all over the world to see what he had built.
Han hade mycket visdom så folk kom långa vägar för att
both
se vad han hade byggt.
Both of them were moving in the power and the might of the Spirit.
Båda de rörde sig i andens kraft.
But each of them were moving in their grace.
Men de hade olika nåd.
It is good to understand what your grace is.
Det är bra att förstå vilken nåd du har.
And you don't need to go to people to ask for permission or, you know, ideas of am I doing the right thing?
Man kan gå till folk och fråga att gör jag nu det rätta?
Yeah, we don't even know what we're called to. How do we know what you're called to?
Ja, men vi vet vad vi är kallade till. Hur ska vi veta vad du är kallad till?
You know, so don't put so much stock, you say in English, don't put so much weight, that's the word I'm looking for, on what other people are thinking.
Sätt inte så mycket tyngd och värde i vad andra
människor tänker. That is actually one of the greatest limitations that believers have, is that we have such a fear and a strong fear of man.
Det är en av de saker som begränsar oss mest av allt, att vi är rädda för andra.
The Bible says that the fear of man is a trap.
Och Bibeln säger att människofruktan är en fälla.
Paul wrote and said that there is no way that I can both be a servant of Christ and then also be trying to please people.
Paulus säger att jag kan inte både behaga människor och Gud.
Those two things cannot coexist.
De går inte ihop.
That was also the problem that Saul had.
Saul hade det problemet.
I actually have a lot of compassion for Saul, to be honest.
Medkänsla för
Saul. I have a lot of compassion for a lot of people in the Bible who are messy.
Jag har mycket medkänsla för folk som är lite stökiga i Bibeln.
Because I've struggled with a lot of these things in times of my life.
Jag har också kämpat med många samma saker.
Because if you actually follow the story of Saul,
om du följer Sauls historia,
every single time that he disobeyed God,
varje gång då han
he would come back and say, "Oh, but the people said."
Så kom han tillbaka och sa, men folket sa det.
His issue was actually his desire to please people while also trying to be obedient to God.
Hans problem var att vara folket till lags.
And a lot of times he didn't completely disobey God.
Ofta så gick han inte helt mot Guds vilja.
He obeyed them while also trying to accommodate what other people were telling him to do.
Man försökte passa in vad folk sa och honom att han skulle göra.
We cannot create any room for people's opinion when it comes to what God has called us to do.
Men då Gud har kallat oss till något, så kan vi inte också sätta in människors åsikter.
We need to be completely free to live our full lives.
Vi behöver vara fria till att leva våra fulla liv.
Okay. Number four.
För det fjärde.
Make the most of every opportunity.
Gör det mesta av varje chans och möjlighet.
John chapter 9 verse 4. I love this verse.
Johannes 9:4.
It says, "I must work while it is day, for when night comes no man can work."
Jag säger, så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som han sänt mig. Natten kommer, då kan ingen arbeta.
And the reason I love the scripture so much.
Jag älskar det här ordet så mycket.
My grandmother would talk about it all the time.
Min mormor talade om det här.
So my grandmother was a businesswoman.
Min mormor var
minister of the gospel.
Hon jobbade för Guds rike.
If it could be done, she was doing it.
Om man kunde göra det så gjorde hon det.
But later in her life, because she had arthritis.
Men senare i hennes liv för att hon hade artros.
She couldn't go back and forth so easily.
Så kunde inte hon resa så mycket.
And she said to me, "You know what, my granddaughter?"
Så vet du mitt barnbarn?
I used to think that night comes when I die.
Att natten kommer då jag dör.
But I realized that in some areas of my life, night has come.
Men jag förstår att på vissa områden i mitt liv har natten redan kommit.
You must take opportunity to do what God has empowered you to do right now.
Du måste ha chansen att göra det Gud har utrustat dig
för
just nu.
Because you don't know when the window of that opportunity is going to close.
För du vet inte när den möjlighetens fönster stängs.
Tomorrow you will have the opportunity to do something else.
Imorgon har du möjlighet att göra något annat.
But in that area maybe night will come.
Men på ett annat område kanske natten kommer.
Psalm chapter 90 verse 12 says.
Psalm 90:12 säger.
Teach us to number our days that we might gain a heart of wisdom.
Lär oss att räkna våra dagar så vi får ett vist hjärta.
You can't always think I will do what God put on my heart tomorrow.
Man kan inte alltid tänka sig, men jag gör det imorgon.
You don't know if what God put on your heart is going to be you have the opportunity to do that tomorrow.
För du vet inte om du har den möjligheten imorgon.
So have an understanding of what God's will is for you in this season, right now.
Så förstå vad Guds vilja är för dig just nu i den här tiden.
I'm going to read Ephesians chapter 5, 15 to 16.
Jag ska läsa Efesierbrevet 5 och 15 till 16.
I mean, the Bible's good because then you know I'm not making things up.
Det är bra med Bibeln för då hittar man inte på saker.
It says, "Be very careful then how you live, not as unwise but wise, and making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is." Sorry, it's up to 17.
Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Där är vers 17 också med.
So what the scripture is telling you that not knowing what the will of God is unwise.
Jag behöver alltså veta Guds vilja, för annars är jag ovis.
Says, understand what the will of the Lord is.
Förstå vad Guds vilja är.
Another version says redeeming the time.
En annan version säger att vi ska leva i tiden, värdera tiden.
You redeem the time and take by taking opportunity in this season for what God has put in your heart to do.
Ta vara på tiden för det som Gud har just nu lagt i ditt hjärta.
I struggle with FOMO. fear of missing out.
FOMO, fruktan av att gå miste om saker.
So sometimes I'm like, but God, I want to learn French and I want to practice my Swedish and I also need to learn Finnish.
Jag vill lära mig franska, svenska och finska.
So there are so many opportunities and things for us to do.
Vi har så många möjligheter att göra olika saker.
But it is not wise for us to just be putting ourselves into any and everything.
Men det är inte vist att lägga ut oss överallt.
What is wise is that we need to stop and say, God, what should I be doing in this season?
Utan vi bör stanna upp och lyssna. Vad ska jag göra i den här tiden?
Number five.
Det femte.
Take advantage of the advantage.
Utnyttja det nyttan.
What am I talking about?
Vad är det här?
John chapter 10 to 11.
Johannes 10:11.
It says, nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. John chapter 10. Sorry.
No.
Okay. I wrote that badly, so now she won't know where to find the scripture.
Ja, men vi vet ju att det står att det säger att det är bättre för er att jag går iväg. För om jag inte går så kan inte hjälparen komma till er. Men om jag går så kan jag sända honom till er.
Jesus calls him the advantage.
Jesus kallar honom för hjälparen.
Actually, I have a friend who wrote a book called The Advantage.
Min vän har skrivit en bok om det här.
Based on this scripture.
Utgående från det här.
We have an advantage because we have the Holy Spirit.
Vi har en fördel för vi har den helige ande.
Okay, this scripture I wrote correctly.
Det här borde stämma.
Exodus chapter 33, 14 to 16 says.
Andra Mosebok.
The Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth?
Herren sade, jag ska själv gå med dig och låta dig få ro. Han svarade, om du inte själv vill gå med mig ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. Ty hur ska man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon om inte därigenom att du går med oss så att vi, jag och ditt folk, utmärks framför alla andra folk på jorden.
The presence of God is what distinguishes us from all other people.
Guds närvaro separerar oss från alla andra människor.
I'm very inspired by one of my really good friends.
Jag är inspirerad av en av mina goda vänner.
She owns a faith-based travel business.
Hon har en sån här resebyrå som är byggt på tro.
I have never met a more faith-filled human being in my life.
Jag har aldrig mött någon som är så trosfylld som hon.
I've also never met somebody so obedient in my life.
Jag har aldrig mött någon som är så lydig.
If God wants me to do something in December,
om Gud vill att jag ska göra något i december,
he has to start talking about it like in January.
Så måste han börja tala om det i januari.
Because then I have to work through my feelings and everything else.
Jag måste bearbeta mina känslor
and then
och allt
I will
annat.
Finally obey.
Och sen ska jag till slut lyda.
Juliet will call me and she'll say, Romain, I just felt the Lord say that I should quit my job today and start my business tomorrow.
Men Julia kan ringa och säga att jag upplever att Gud säger att jag ska säga upp mig från mitt jobb idag och starta en business imorgon.
Then she'll say, hey, call me the next day and say, so I started my business.
Och så ringer hon nästa dag, nu har jag startat mitt företag.
And I'm like, how do you have that much faith?
Hur har du sån tro?
But I have seen the hand of God in her business.
Men jag har sett Guds hand i hennes företag.
In a way that I have never seen in any business.
Som jag aldrig har sett någon annanstans.
She made in 2 years.
Hon gjorde på 2 år.
What some people make in 10.
Det som andra får gjort på 10.
Because any time but God would tell her to do something, she did it immediately.
För varje gång Gud sa att hon skulle göra något så gjorde hon det direkt.
She put so much respect on the voice of the Holy Spirit.
Hon respekterade den helige ande så mycket.
Because she understood that the Spirit of God is her advantage.
Hon visste att det är till hennes fördel.
So imagine if we don't have to run at the same pace as the rest of the world.
Tänk om vi inte behöver springa i samma takt som resten av världen.
Or with the same energy.
Eller med samma energi.
Or with the same level of knowledge.
Eller samma kunskapsnivå.
But we have secrets from the own high.
Utan vi har hemligheter.
That God reveals things to us in the same way that he revealed to Joseph.
Som Gud uppenbarar för oss som han gjorde för Josef.
That when Pharaoh had the dream.
Att när farao drömde drömmar.
And he was saying, I don't understand what this dream is.
Så jag förstår inte det här.
And he says, hey, there's actually going to be a famine for 7 years.
Så det kommer torka.
There's going to be blessing for 7 years.
Det kommer välsignelse I 7 år.
And then there is going to be a famine for 7 years.
Sen blir det hungersnöd I 7 år.
So this is what you need to do. Save for 7 years.
Du behöver spara I 7 år.
And after you've saved, then we will use what is left for the time that we're going to have the famine.
Efter att vi har sparat så använder vi det som vi har under torkan och under hungersnöden.
This is the wisdom that comes from on high.
Det här är visdom som kommer från höjden.
We should have so much revelation.
Vi borde ha så mycket uppenbarelse.
From the advantage of the Holy Spirit.
Från fördelen av helige ande.
Even when we hear that there is a recession, we should have known that before.
Att då vi vet att det blir lamma så har vi hört
det förr. We should be the one telling people that hey, there is going to be a recession in 3 years time.
Så att om 3 år så blir det nedgång I ekonomin.
I would recommend that you save some money.
Men då är det bra att spara ihop lite pengar.
That is how God operated in the stories that we see in his word.
Så verkar Gud I sitt ord.
One thing I really enjoy about the Bible is that a lot of the leaders, they were not church leaders.
Jag gillar det att många ledarna I Bibeln var inte församlingsledare.
They were actually people who were just living amongst people who didn't even believe in their God.
Det var folk som levde bland ett folk som inte trodde på deras Gud.
But each time God would use that opportunity to reveal his wisdom, his glory, his protection.
Men Gud uppenbarar sin vishet, sin omsorg.
And the people who are around them couldn't help then but say, you know what? This person has the spirit of the living God.
Och folket runt omkring måste se att hej, den här har Guds ande.
We need to pray to God to give us the kind of wisdom.
Vi måste be att få den visheten.
That if you're running a business right now.
Att om du har ett företag just nu.
Use the advantage.
Så använder jag den här fördelen.
I mean, how tragic that you have an advantage, but you don't take advantage.
Hur tragiskt är det inte att du inte har nytta av den här fördelen?
That is the best life. I love, love, love the Holy Spirit.
Jag älskar den helige ande.
You know what Paul said?
Vet ni vad Paulus säger?
He said that I wish that all of you would pray in tongues.
Jag hoppas att ni alla skulle be I tungor.
He's like, but I wish even more that you would prophesy.
Men att ni skulle profetera ännu mer.
People don't love or respect the gift of prophecy, but he's like, y'all, you want your life to advance? I need you to desire prophecy.
Folk kanske inte uppskattar profetians.
I love prophecy. I expect it.
Men vill ni ha ett framgångsrikt liv så behöver vi profetian.
I expect God to speak to me because that is the natural relationship between God and the believer.
Jag förväntar mig att Gud ska tala för det är ju det naturliga förhållandet mellan Gud och den troende.
In fact, Jesus said,
Jesus själv sa det,
I no longer call you servants.
Jag kallar inte er längre tjänare.
He says, I call you friends.
Jag kallar er vänner.
Why?
Varför?
What was the distinguishing factor?
Hur var det som han definierar vänner?
He says that because servants do not know what the master is doing.
För en tjänare vet inte vad Herren gör.
We are friends of God.
Vi är Guds vänner.
I'm not okay with God not speaking to me.
Jag är inte okej med att Gud inte talar.
Because I'm like, God, you're not being God right now.
För då är du inte Gud.
God right now should be constantly be speaking to me at every stage and every area of my life.
För Gud borde konstant tala
so
in I mitt liv.
So I am constantly waiting expectantly for the word of God.
Så jag förväntar mig Guds ord.
Because that is my advantage.
För det är min fördel.
I had one of my really good friends the other day.
En av mina goda vänner här om dagen.
I was telling her a story about something that happened at church.
Jag berättade till henne om någonting som hände I församlingen.
And her first response was like, I don't understand, why is God always prophesying over you?
Och så sa hon, jag förstår inte, varför profeterar Gud alltid över dig?
It's like, isn't he tired of prophesying over you?
Är inte han trött över det?
And I'm like, no, I am not tired of hearing God's voice over my life.
Jag säger, nej, jag är inte trött över att få höra Guds ord.
If you're not hearing God's voice over your life.
Om du inte hör Guds röst över ditt ord, över ditt liv.
Just ask.
Så fråga, begär.
Press into God and expect.
Förvänta dig.
Lay out the pieces of your life and then wait expectantly.
Lägg ut ditt liv och förvänta dig.
Are we going to have worship? Come
on.
Ska
vi ha lovsång?
Full lives.
Fulla liv.
Life and life more abundantly.
Liv och liv I överflöd.
Let's hunger for that.
Låt oss hungra för det.
Let's expect that.
Förvänta oss det.
You know, it shouldn't even be like a struggle.
Det borde inte vara en kamp.
It's not like we should be fighting all the time.
Det är inte så att vi ska kämpa hela tiden.
It should just be, this is the natural disposition of the believer.
Det är den troendes naturliga position.
For us to live in this space with God.
Att leva I det här utrymmet med Gud.
Okay. We're going to have some worship right now.
Vi ska få prisa Gud.
And yes, I'm going to hand over now. Pastor Anders.
Ja, vi ordet över att Anders.
I hope you're encouraged.
Hoppas du blir uppmuntrad.
I hope God will bear much fruit with this word in your life.
Hoppas att Gud får bära god frukt genom det här ordet.
Bless you.